kvar. Så här mitt i högsommartid så är det ju fantastiskt att få predika över det här ämnet att inte döma. Och jag tror faktiskt aldrig att jag har gjort det. Därför att det är ju just mitt i semestern. Så att jag kan inte förlita mig på att någon gammal predikan och plocka fram och fräscha upp lite grann. Utan det här blir verklig färskvara. Det här är ett ämne som verkligen har berört mig. Inte bara nu under förberedelserna, utan väldigt länge och kanske en hel del i kontakterna med det som heter anonyma alkoholister. Så är det här ett viktigt tema, att inte döma. Och absolut ett ämne som gäller oss alla, definitivt. Det handlar om ett allmänmänskligt problem, ett dilemma. Så det här blir en klassisk predikan, inledning, tre punkter och en avslutning. Men med fyra sånger då mellan dessa fem inpass. Det är fyra sånger av någon som heter Jonas Engström, som är en gospelkörledare med mera, som gett ut ett sånghäfte som heter Små sånger om stora ord. Vi ber igen. Gud, vi tackar dig så innerligt mycket för att vi får mötas i gudstjänst en högsommarsöndag och här på Furuvik. Men vi blir fascinerade och begeistrade över skapelsen, det fantastiska som vi får leva och finnas i, och att detta, att livet är fantastiskt och att det inte är så enkelt att vara människa. Och det kommer fram i den här söndagens tema. Tack för att du är med oss, att du med din heliga ande gör det här levande, tilltalande, det här budskapet om en barmhärtig och nådefull, kärleksfull Gud. Tack för att du är här. Amen. Jag skulle vilja inleda med frågan om varför vi är här. Vad är meningen med att fira gudstjänst? Delta i sången, bönerna, lyssna till predikan. Jag skulle säga att det finns flera skäl givetvis. Jag vill föreslå en motivering till varför vi är här idag. Och det är följande bön som ofta används vid nattvardsfirande. Stärk vår tro, öka vårt hopp och uppliva vår kärlek. Målet med gudstjänsten är att vår tro ska stärkas. Och då måste jag få säga det igen. Kristen tro är inte religion och prestation, utan relation och passion. Tron är en gåva som vi alla har fått. Efesierbrevet, av nåden är ni frälsta, genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det. Inte på grund av gärningar, för att ingen ska berömma sig. Det kan inte sägas tydligare. Tron är ingen prestation, inte din egen förmåga. Tron, skulle jag vilja säga, är ett instrument som Gud gett varje människa i skapelsen. Och som finns inom oss, ett redskap med vilket vi tar emot Guds gåvor. Med vilket vi relaterar till Gud. Tro är ett relationsord. Och det kan förstås också som tillit och förtröstan. The Message använder väldigt ofta ordet tillit. Jesus talar om att vår tro kan vara som ett litet senapsfrö. Som kan ge skörd, bära frukt, växa. Och vi ska lyssna till den första sången är av Jonas Engström som heter just Den lilla tron. Som uttrycker trons väsen. Att den är en tillit till och öppenhet för att det är Gud som har allt i sin hand. Och det är genom så att säga trons öra. Som vi hör att han säger till var och en av oss. Jag är alltid nära dig. Det är på det sättet vår tro stärks.
Jag tror att du har skapat allting som jag ser. Jag tror att alla frågor har ett svar i dig. Jag tror du håller
Nu kommer tre punkter med varsin fråga till temat. För det första, vem är det som säger att vi inte ska döma? Vem har bestämt det? För att få svar på den frågan ska vi lyssna till dagens evangelietext. Johannes 8, de första 11 verserna, 12:80 i evangelieboken om ni vill följa med där. Gunilla läser.
Jesus gick till Olivberget. Tidigt på morgonen var han tillbaka i templet. Allt folket samlades kring honom. Han satte sig ner och undervisade. De skriftlärda och fariseerna kom då dit med en kvinna som hade ertappats med äktenskapsbrott. De ställde henne framför honom och sa: Mästare, Den här kvinnan togs på bar gärning när hon begick äktenskapsbrott. I lagen föreskriver Mose att sådana kvinnor ska stenas. Vad säger du? Detta sa de för att sätta honom på prov och få något att anklaga honom för. Men Jesus böjde sig ner, ritade på marken med fingret. När de envisades med sin fråga såg han upp och sa: den av er som är fri från synd ska kasta första stenen på henne. Och han böjde sig ner igen och ritade på marken. När de hörde hans svar gick de därifrån, en efter en. Den äldste först, och han blev ensam kvar med kvinnan framför sig. Jesus såg upp på henne och sa till henne: kvinna, var tog de vägen? Var det ingen som dömde dig? Hon svarade: nej, herre. Jesus sa: inte heller jag dömer dig. Gå nu och synda inte mer.
Ja, en av de mest fascinerande berättelserna, avslöjande berättelserna som vi har i Bibeln. Och kanske en av de mest överraskande. När Jesus får frågan om vad han har att säga om denna dom att kvinnan ska stenas, så är han bara tyst. Han böjer sig ner och ritar på marken med sitt finger. För hur länge? Inte för att Jesus själv behövde betänketid, utan givetvis för att de religiösa ledarna behövde det. När de inte själva kunde omvända sig och förstå sin egen synd, och efter att de har envisats med sin fråga, så avslöjar Jesus sanningen för dem, så att säga, underifrån. Han ser upp på dem och säger: den av er som är fri från synd ska kasta första stenen på henne. Sen blir det tyst igen. Och så hör man stenarna dunsa ner på marken. Vilken förtätad stämning. Återigen ser Jesus upp, och då på kvinnan som han nu är ensam med, och ställer den här överraskande frågan: kvinna, var tog de vägen? Har ingen dömt dig? Hon svarade: nej, herre. Och i den bekännelsen, herre, Jesus som Herren, kan vi ana att hon förstod vem det var som såg upp på henne. Jesus hade nu frälst henne, räddat henne från döden. Och Jesus fortsatte med att säga de befriande orden: inte heller jag dömer dig. Gå nu och synda inte mer. Hon var lika lite syndfri som de religiösa ledarna. Men Jesus visade att det är han som är den ende rättfärdige domaren. Han dömde egentligen inte de religiösa ledarna som ville döma kvinnan. De dömde sig själva. Och han frikände kvinnan, som kunde gå vidare med en andra chans i livet. Hon måste ha gått därifrån totalt chockad av mötet med Jesus, som hade gett henne ett helt nytt liv. Och vi kan ju fantisera lite hur det gick sedan för den här kvinnan. Och det får vi säkert veta i evighetens värld. Svaret är tydligt. Det är Jesus som säger att vi inte ska döma. Och Jesus säger det så tydligt i en annan text för den här söndagen. Eller för en annan årgång. Döm inte, så blir ni inte dömda. Ty med den dom som ni dömer med ska ni dömas. Och med det mått som ni mäter med ska det mätas upp på er. Jesus, han som är absolut allsmäktig och stark, kärleksfull fullkomligt kärleksfull och god, både och, samtidigt. Det är han som säger att vi inte ska döma. Han säger att vi inte ska döma varandra. Och ändå gör vi det. Känner vi igen oss i det vi sjöng för en stund sedan? Guds kärlek är som stranden och som gräset. Och ändå är det murar oss emellan. Och genom gallren ser vi på varandra. Vårt fängelse är byggt av rädslan, stenar. Vår fångdräkt är vårt eget knutna jag. På vilket sätt dömer vi varandra? Vad består rädslans stenar av? Vad blir vi dömda av? Tina ska sjunga ytterligare en sång av Jonas Engström som svarar på dessa frågor.
Som ett frö som växer och ger liv. Ord är som ett litet, litet frö som växer upp och blir till liv. För ord kan trösta, ord kan så. Makt, så tänk på vad som sägs. För ord kan skada, ord kan läka. Så var rädd om mig med dina ord. Gift som sprider sig i allt. Ord är som en liten droppe gift som sprider sig och dödar allt som gror. För ord kan trösta, ord kan såra. Ord har makt. Tänk på vad som sägs. För ord kan skada, ord kan läka. Så var rädd om mig med dina ord. För ord kan trösta, ord kan såra. Ord har makt, så tänk på vad som sägs.
Varför ska vi inte döma? Det första svaret är givetvis, vi ska inte döma varandra därför att Jesus har sagt att vi inte ska göra det. Det är Guds vilja att vi som hans älskade barn inte ska döma varandra. Både gamla och nya testamentet säger att vi är skapade av Gud till hans avbild, att vara lika honom. Och det är vi ju inte på ett bra sätt om vi dömer varandra. Men hoppet ligger i att orden i skapelseberättelsen också kan översättas med att vi är skapade i Guds avbild. Och i Kolosserbrevet står det klart och tydligt att det är Jesus som är Guds avbild. Han är den osynliga Gudens avbild, förstfödd för allt skapat, för i honom skapades allt i himlen och på jorden. Allt är skapat genom honom och till honom. Det här är evangelium. Ett glatt budskap, goda nyheter. Vi är skapade i Kristus Jesus av evighet. Ja, vi har fallit ur den avbilden. Det är uppenbart. Och det fallet gör ont. Att vi bland annat gör varandra illa med vårt dömande. Frälsningen innebär att Jesus har kommit för att återföra oss in i honom. Och vad innebär det? Ja, det underbara svaret är, så finns det ingen fördömelse. Ingen fällande dom, inget förakt för dem som är i Kristus Jesus. Romarbrevet 8. Det andra svaret på frågan varför vi inte ska döma. Självklart. Det får så stora konsekvenser för den som dömer och för den som blir dömd. Vi kan väl vara överens om att det ligger en väldig makt och kraft i ord, både på ett positivt sätt och på ett negativt sätt, som vi hörde i sången. För ord kan trösta, ord kan såra. Ord har makt, så tänk på vad som sägs. För ord kan skada, ord kan läka, så var rädd om mig med dina ord. Vi som under fastetiden läste Jakobs brev möttes av de här orden. Så är det med tungan. Den är en liten lem, men skryter över stora ting. Se hur en liten eld kan antända en stor skog, och tungan är en eld. Med den välsignar vi Herren och Fadern, och med den förbannar vi människorna som är skapade till att vara lika Gud. Ur samma mun kommer välsignelse och förbannelse, så bör det inte vara, mina bröder och systrar, skriver Jakob. Ja, mina bröder och systrar. Vi sitter alla i samma båt. Vi har alla erfarenhet av dömande tankar, ord och handlingar mot varandra och andra. Vi kan nog identifiera oss med de dömande religiösa ledarna i Johannes berättelse. Att vi stått där med stenar eller med smågrus eller med, åtminstone med sand i händerna eller i våra fickor. När vi tycker att någon har gjort fel. Inte betett sig som vi tycker att man ska göra. Gjort något som väcker vår irritation och ilska. Stenar, grus och sand som vi kastat iväg för flugna ord. Men säkerligen kan vi nog också identifiera oss med den ertappade kvinnan. Vi har blivit utsatta för dömande ord, fraktfulla blickar, kyliga attityder och kränkande behandlingar. Vi har blivit bundna. Det känns som att vi har hamnat i ett fängelse byggt av rädslans stenar. Då finns han där, Jesus, sittande på huk, nära oss. Han är tyst. Han ritar med sitt finger på marken. Vad är det han skriver? Nåd. Med Jesus i vår närhet finns det nåd för oss i dömandet. Både så att säga som förövare och som offer. Lyssna nu på orden i nästa sång som Tina sjunger. Ord som ger oss hopp. Något om nåden.
Låt mig säga något om nåden. sin slut. Inget du gör kan förstå.
Jag vill dela ytterligare ett ord om nåden som Paulus uttrycker det i Efesierbrevet. Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek också när vi ännu var döda genom våra överträdelser. Att han har gjort oss levande med Kristus av nåd är ni frälsta. Varför dömer vi ändå, trots allt som visar på att det är så negativt för vår gemenskap? Det första svaret på den frågan skulle kunna vara det som Jesus säger också då i bergspredikan. Varför ser du flisan i din broders öga när du inte märker bjälken i ditt eget? Och hur kan du säga till din broder, låt mig ta bort flisan ur ditt öga, du som har en bjälke i ditt öga? Helt enkelt, vi är inte medvetna om vad vi gör. Vi ser inte, förstår inte att vi gör någon annan illa med det vi säger, kanske då i affekt. Vi tycker ju bara att vi säger som det är. Att vi bara vill rätta till det som någon gjort fel. Och vi kan ha en massa förklaringar, men egentligen finns ingen ursäkt. Det är inte vår rättighet att döma andra. Den mest luriga formen av dömande är nog inte orden och handlingarna vi gör mot varandra, utan det vi tänker och tycker om andra. Jag tror inte att jag är ensam om detta dilemma. Vi märker att inom oss, någonstans i vårt inre, så finns det en destruktiv kraft som Bibeln kallar för synden. Det som gör att jag i min tanke och i mitt sinne kan förakta och fördöma andra människors svagheter. Och jag säger, detta är ju vidrigt. Jag inser att jag i mig själv är maktlös inför den kraften. Jag bekänner helt enkelt att jag brister i kärlek till mig själv när jag dömer andra människor. Tack gode Gud att Romarbrevet 7 också finns. Paulus skriver, jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör. Det jag vill gör jag inte, men det jag hatar det gör jag. Jag arma människa, vem ska befria mig från denna dödens kropp? Men jag tackar Gud genom Jesus Kristus. Och vilken befrielse att denna insikt finns som tröstar oss alla. Att detta med synden är ett problem som alla känner av. Som vi lever i upprättade relationer med Gud och med människor. Att det ändå blir fel så ofta. Och det är lätt att både självömkan och skam smyger sig på för att slå ner modet. Men då kommer Paulus med ytterligare en uppenbarelse. Hoppet sviker oss inte. Till Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom att han har gett oss den heliga ande. Och det förfäller att dessa ord också finns till stöd, tröst och hjälp för oss. När vi upptäcker att vi är så kluvna som människor. Att det finns en hjälp att få genom korset. Jag tänker, genom att fokusera på skärningspunkten i korset. Mellan så att säga det gudomliga och det mänskliga. Får vi en inbjudan att ta emot hjälp från den heliga ande som bor i vårt allra innersta. Och jag kan bekänna, tack heliga ande för att du är livet som är i mig. Att det är du som stärker min tro, ökar mitt hopp och upplivar min kärlek. Vi kan också ta hjälp av Johannes döparen som säger att Kristus Jesus är den som kommer och döper i heliga ande och eld. Och min bön är, Kristus kommer sanningens heliga ande som avslöjar och genomskådar mig. Befria mig från falskheten, falska förställningar hos mig själv och falska föreställningar om andra människor. Och min bön är, Jesus, kom med nådens heliga ande. Genomströmma mig, genomälska mig och förbind mina sår. Vi ska lyssna till den fjärde och sista sången här. Där förlåtelsen bor.
Tröskeln till det rike där förlåtelsen bor. Där kan inga skulder finnas kvar. Där blir du förlåten, du är fri. Inga skuggor kommer där förbi. Tröskeln till det rike där förlåtelsen bor, måste alla stenar läggas ner. Där förlåter du, där blir du fri. Inga skuggor kommer där förbi. Där får du
En sång som gör att man kan luta sig tillbaka och sänka axlarna och vila. Avslutning. Att inte döma. Nu kanske du eventuellt tänker, men Pekka, har du inte glömt något väldigt viktigt på detta tema? Handlar inte Bibelns ord och vår egen erfarenhet om att inte döma också om att inte döma sig själv? Jag håller fullständigt med dig. Det tror jag väl att vi alla har erfarenhet av, självfördömelsen. Så leder till grämelse och självömkan, våndor och dåligt mående. Varför gjorde jag så? Hur kunde jag glömma det? Varför sa jag detta? Så dum jag är. Och så slår jag på mig själv och är beredd att så att säga kasta stenar på mig själv. Återigen tar vi till oss berättelsen, bilden av att Jesus sätter sig på huk hos dig, nära dig. Han är tyst. Och så att säga ritar han med sitt finger på marken ytterligare ett ord. Förlåten. Förlåten. Precis när Jesus stod på korset så revs förlåten i templet itu uppifrån och ända ned. Och det betyder att du och jag är förlåten. Och precis som vi hörde i sången, på tröskeln till ditt rike där förlåtelsen bor, där kan inga skulder finnas kvar. Där blir du förlåten, du är fri, där får jag vara, jag bara vara. Det vill säga hos Jesus som sitter hos dig, nära dig. Och du kan sjunga med dig i orden som du säkert gjorde i salmen. O, döm mig, Herre, frisäg mig i domen, i din förlåtelse min frihet är. Vi ska ta nu en stund i stillhet. Ja, vi är ganska stilla. Ta till oss de här orden. Ta till oss bilden och verkligheten att Jesus är nära oss just nu. Och han säger till oss genom profeten Jeremia. Med evig kärlek har jag älskat dig. Därför låter jag min nåd förbli över dig. Än en gång ska jag upprätta dig så att du blir upprättad. Det är Guds nåd att det inte är ute med oss. Det är inte slut på hans barmhärtighet. Den är ny varje morgon. Ja, stor är din trofasthet. Så står det i klagovisorna. Vi sjunger den bibelversen, lovsången. 830 är det i psalmer och sånger. Och vi fortsätter sedan med 853. Och det är just ifrån psalm 62 som vi hörde i inledningen här. Bara i dig har min själ sin ro. Och givetvis, nu är det möjlighet att sjunga med. Eller vara bara tyst och stilla. Gå fram och tända ljus, kanske för dig själv. Eller för någon som du vill be för. Jag sätter mig här ute på bänken ner mot sjön. Och är det någon som vill ha personlig förbön så finns jag där.